Podplay.
Nej, men, vi kan börja med dig, Astrid. Jag gick på gatan och det kom en ambulans och sen var jag framme. Och så hade Emily redan kommit. Mm. Är det bra?
Och hur kändes det för dig, Emily?
Alltså det kändes ju jättetrevligt att se Astrid igen. För det var ju ett tag sedan sist. Och se att de var så pigg också. Och pepp på att spela in podd.
Bra, ni har bra, ni har bra kräm.
Hej och välkommen till Samtal om böcker. Jag heter Lisa Tallroth. Idag har jag två romandebutanter med mig här i studion. Två nya författarröster som båda skriver om livet, döden, kärleken och andra katastrofer. Emily Mortensson, välkommen hit.
Tack så mycket.
Och Astrid Billengren, välkommen.
Tack.
Och nu ska vi hålla reda på vem som har skrivit vilken bok här. För Lipari, det är din roman, Emily. Och En av oss kommer dö ung, det är titeln på din roman, Astrid. Och nu kanske ni har fått den här frågan så mycket, men hur känns det att få hålla sin egen roman i handen?
Börjar du som precis har fått den?
Det var en härlig känsla. Jag trodde inte att jag skulle bli så emotionell när det hände, men det var fint. Framförallt öppna den och titta i och se liksom manuset i bokform. Det var väldigt, väldigt speciellt.
Och vad tyckte du, Astrid?
Ja, för mig var det lite mer blandade känslor. Jag har typ inte riktigt öppnat den fortfarande. Den har ändå varit utan månad. Jag var tvungen att öppna den när jag läste den på min releasefest. Men annars har jag inte gjort det. Jag tyckte det var inte en odelat positiv känsla att när den gick till tryck, just för att den inte längre går att peta med. Man stänger texten. Den är ju inte min längre. Så att, så. Men jag tycker den är väldigt, väldigt fin. Så. Men lite blandade känslor.
Nu måste vi ju reda ut vad det här är för berättelse som ni har delat med er av. Och om vi ska börja med din, Astrid. En av oss kommer dö ung. Den startar ju direkt i början med att din huvudperson Matilda, som är gravid, morgontrött, hon står där mitt uppe i en grötfrukost med sin treåring en vardagsmorgon. Och då ringer telefonen plötsligt och Matilda får veta att hennes bästa barndomsvän Ellen har tagit sitt liv. Och det här är startpunkten för din historia. Och vad är det som startar hos Matilda, din huvudperson?
Ja, hon kastas ut på en sorgeresa där hon framförallt blir väldigt fixerad vid att hitta svaret på varför Ellen inte ville leva längre. Och tänker sig väl på något vis att det finns ett svar. Och i sin jakt på det svaret så börjar hon överskrida. Hon blir väl inte riktigt sig själv. Eller hon blir ganska gränslös och gör en hel del konstiga saker. Hon blir ju väldigt egoistisk i sin sorg på ett sätt också. Och hamnar mycket konflikter med människor omkring sig. Lite som en bulldozer-sorg liksom. Där hon bara öser på.
Ja, hon måste ju leta i flera tidsplan här och hon måste ju också leta i sig själv. Så det här blir en berättelse där vi går tillbaka till barndomen och till deras gemensamma uppväxt och tonårstid. Och Ellen och Matilda, de är ju en del av en fyrklöver. Det är fyra kompisar som växer upp tillsammans i Malmö och som vi får följa. Berätta lite om de här tjejerna.
Ja, precis. Hon letar sig tillbaka. Ellen då som dör är ju då Matildas bästa kompis, som har känt varandra sedan de började lågstadiet. Och de är väldigt lika, hon och Matilda, uppväxta i samma område i Malmö. Men där Matilda är en ganska fyrkantig, ordningsam person med styr på livet, så är Ellen en skörare, yvigare själ och mår efterhand allt mer dåligt. När saker kanske inte går hennes väg. Och sen har de två andra kompisar, Bahar och Hedvig, som de lär känna när de blir lite äldre på högstadiet. som blir väldigt viktiga för dem också. Vad har en ganska dominant, utåtriktad, stark person, och Hedvig är en lite mer lågmäld person. Mm. Så. Men de fyra blir ju väldigt tajta.
Och man kan väl säga att det är just det som händer i början, att Ellen har tagit livet av sig, så behöver ju nu Matilda titta på deras uppväxt och barndom på ett nytt sätt nu då, och hon letar lite grann, kan man säga, efter om det fanns några tecken eller svar på hur det kunde gå så här.
Mm. Hon känner ju att det börjar gunga liksom under fötterna, att är mina minnen inte riktiga längre, eller fanns det någonting i skuggorna som jag inte såg, och får väldigt starka overklighetskänslor i sorgen.
Och vad har du haft för egen startpunkt för den här romanen?
Jag har också förlorat en kompis i suicid. Så det var skälet till att jag ville skriva om det ämnet. Jag upplevde just den typen av sorg väldigt specifik jämfört med andra sorgprocesser jag gått igenom. Det är något annat att sörja någon som dör naturligt. Det blev väldigt mycket frågor och väldigt mycket ilska var det för mig, och det är det för Matilda också. Så att jag behövde liksom bena i den processen. Sen så beter sig Matilda på många sätt som inte jag gjorde då. Uppenbart. Hon har en mycket mer utåtriktad process då än vad jag hade.
Mm. Så ramarna är ganska lika, men sen är det mycket som skiljer sig i berättelserna. Men tänker du ändå att det finns någonting av den här erfarenheten som du själv har genom att ha varit med om det här i ditt eget liv, som du ändå har kunnat ta med dig in i din gestaltning av Matilda?
Ja, jag tror inte att jag hade gett mig på att skriva en bok om en sån här erfarenhet om jag inte själv delade den. Det hade varit svårt. Och jag letade själv väldigt mycket efter litteratur och annan typ av kultur som handlade om att känna någon som tar sitt liv. När jag var i den situationen och tyckte det var ganska svårt faktiskt. Vilket är märkligt eftersom det är en så oerhört vanlig dödsorsak. Så visst har jag pytsat in saker som jag har tänkt på. Det är ju också ofta att Matilda gör saker som jag kanske bara tänkte.
Och sen så kanske den då uppmärksamma lyssnaren redan nu har hört att det finns en annan gemensam nämnare här, nämligen Skåne och Malmö. För det är där som stora delar av romanen utspelar sig. Och det var där som dina huvudpersoner växte upp, och det är också där du själv har växt upp.
Yes.
Så vad spelar platsen för roll i den här historien?
Ja, men jag tänker att Malmö är nästan en egen karaktär i berättelsen. Det har varit väldigt viktigt för mig att gestalta Malmö så mycket jag kan. Och jag tänker väl också att Malmö i boken, hon bor ju i Stockholm nu som vuxen då, men tänker tillbaka på sin uppväxtstad och också dit. Och för henne blir väl Malmö en symbol för Ellen och hela uppväxten. Alltså Malmö är nästan Ellen, tänker jag, i texten.
Mm. Och Emily, vad har du fått för tankar när du har läst den här romanen?
Den var för det första snabb, för när jag väl började läsa så var det väldigt svårt att lägga boken ifrån mig. Och sen så var det ju så att så fort jag började läsa den här texten så fick jag en sån här känsla av att det var som att läsa romaner, som när jag började läsa romaner, alltså för länge sedan. Den har någonting liksom nästan tidlöst över sig. Det som fastnade var språket som liksom spritter och sprudlar och far åt alla håll. Det är ett jättehärligt språk i den här boken. Mm. Man kan i princip slå upp den här boken vad som helst och hitta små guldkorn där man hör det här fantastiska språket. Så jag tänkte läsa ett litet stycke. Hamnade på sidan 11.
Och nu är det alltså ur Astrids bok En av oss kommer dö ung.
Och under mig ser jag en hand banka mot ett lår, och låret tar emot slagen med dallrande vibrationer. En bröstkorg knakar och skorrar som ville den ge upp, ge vika, ge hals. Bang, bang, bang. Det brusar och slår. Pierre sliter upp toalettdörren med Hjalmar bakom sig. De står i dörröppningen. Pierre med nattrufsigt hår i bar överkropp. Hjalmar i sin randiga pyjamas. Mörkret väller in som krutrök från utkanten av mitt synfält. Toaletten drar ihop sig som en livmoder. Alltså, ni hör. Det är helt fantastiskt.
Ja. Alltså berätta, vad är det här för scen?
Det här är precis efter att Matilda har fått dödsbeskedet. Hon står i köket då, och så springer hon in på toaletten av någon anledning, för att hon kanske inte vill att sonen ska höra när hon tar det här samtalet. Så det är hennes första reaktion på orden, liksom, Ellen är död.
Du är ju fenomenal, du har ju ett fenomenalt bildspråk. Och hur har du fått det, tror du? Var kommer det ifrån?
Alltså, jag jobbar ju väldigt aktivt med att skapa... Alltså, när jag känner att en bit i texten är platt och tråkig så bryter jag ut den och sitter i ett separat dokument och liksom typ, nu skriver jag en dikt av det här och... Liksom, och så jobbar om det väldigt mycket separat och sen tillbaka in i texten. Liksom. Eller så här, någonting, ja men där fick jag till något som jag tycker funkar. Det är ju ganska mycket metafor, jag är ju, eller mycket liknelser är det i boken. Mm. Möjligen för många, det är en smaksak, men jag faller rätt åt den. Mm. Det är greppet.
Jag uppskattade det jättemycket och det känns som att det också håller igenom hela texten. För ibland så kan det vara lite sådär i början och sen så slätas det ut, men här håller det hela vägen ut.
Ja, jag håller med. Jag tycker också att det var en språkupplevelse det här, helt vid sidan om den också starka handlingen. Och i din roman då, Emily, Lipari, denna ö utanför Sicilien, dit kommer dina huvudpersoner, Monica som är svenska och Piero som är italienare. Och de har tillsammans en liten dotter på 5 år, va? Frida heter hon. Och de ska tillbringa en läkande semester, är tanken. För vad är det här för plats?
Ja, Lipari är en ö som avfolkas, som alla andra inte helt lättillgängliga öar. Det tar ungefär 4 timmar att åka dit med bärplansbåt från Palermo, så att det finns ingen flygplats på ön. Och det är en väldigt, väldigt vacker plats, men inte så där fjäskig på något vis. Det är karga klippor och det blåser en del och höga vågor, inga sandstränder utan stenstränder som kan vara lite komplicerade att bada ifrån och sådär.
Och framförallt är det ju ett vulkanområde, förstår man.
Ja, men absolut. Det finns ju inga vulkaner på Lipari, men på grannöarna Stromboli och Vulcano så finns det aktiva vulkaner.
Ja, så de ligger ju där i bakgrunden och pyr. Och i början när vi möter den här lilla familjen, när de just ska ta sig an den här båtresan ut till ön. Det är alltså precis i början på deras semester och deras resa, och en ganska orolig, nervig stämning från start. Kan du berätta lite grann om den här familjen? Hur mår de egentligen? Hur har de det?
Ja, man kan väl säga att det börjar med Monica eftersom hon är huvudpersonen. Och hon är mitt uppe i en så kallad 40-årskris, kan man ju säga om man ska förenkla det hela. Mm. Och den här oron, den yttrar sig genom någon sorts värk, diffus värk i kroppen och panikattacker och så vidare. Vilket hennes man inte har jättestor förståelse för, vilket gör honom lite sträng och lite, men ryck upp dig nu. Och han har ett sånt förhållningssätt till det. Så de bråkar en del, vilket påverkar dottern mycket. Och det hela liksom cirkulerar vidare i någon sorts rätt dålig stämning och giftig stämning, kan man säga.
Ja, och det där med oro, vad är hönan och vad är ägget när det kommer till mamma-oro? Det kan man verkligen fundera på när det gäller den här familjen. Den här lilla flickan Frida, hon har ju också olika tecken på att vara nervös.
Ja, man märker ju det att när föräldrarna bråkar eller det känns osäkert så börjar hon sortera saker och samla på, plocka upp saker från marken, och hon behöver någon sorts struktur i sin tillvaro.
Så hon har lite tvångsbeteende egentligen, kan man säga?
Kanske, jag vet inte. Det kanske kallas så.
Och sen så ger de sig iväg då på den här resan. Och vi kan väl säga att den här vulkanen som pyr där i bakgrunden, det är ju en effektiv bild för att förstå att det här kommer att explodera någon gång. Och frågan är vad som då finns kvar efteråt. Och vad är det för erfarenheter som du har velat skildra?
Om man börjar på platsen, som är en väldigt vacker plats, så har jag nog velat på något sätt gå under den ytan som är det första man ser. både hos de här människorna som alla ser någorlunda bra ut och de blev en väldigt privilegierad tillvaro och så vidare.
De ska ju ha en ganska lyxig semester på en italiensk ö. Jag tycker den känns...
Du tycker den är lyxig? Jo, men det kan det väl vara. Privilegierad får man väl kalla det för. Men det är så mycket som skaver under ytan och bara för att man är på en vacker plats så behöver det ju inte betyda att man mår bra. Och det är väl lite det som jag vill gräva mig ner i och ta mig långt under ytan här.
Och det är framförallt Monica som vi följer och sen kommer det ju också vänner till den här villan och det blir ja, fler och fler intriger och relationer som du också skaver emellan. Ja, och du Astrid, du fick ju lipare i handen bara för några dagar sedan för det är så ny den är nu. Men hur har din läsning varit så här långt?
Ja, jag har hunnit en bra bit in ändå, även om jag bara fick den handen, för att jag kände verkligen att man fastnar direkt och vill vara i boken. Alltså, dels är det väldigt härligt på något sätt. Alltså, jag vet inte, det är något knäppt med mig ofta när folk ska skriva ångestladdade dramor på vackra platser. Så tycker jag ändå, vad härligt det verkar bara vara där. Liksom, man borde ju inte tycka det. Men det är ju väldigt, väldigt härlig beskrivning av Italien eller liksom det italienska landskapet och maten framförallt. Väldigt mycket mat och liksom sinnliga upplevelser som du väver in på ett naturligt sätt. Jag var i Italien så sent som i somras så jag känner liksom att du fångar det väldigt väl. Sen är det ju väldigt väl utmejslade karaktärer och de sätter sig väldigt snabbt. Monica är ju intressant i sin skörhet men också en väldigt... Ja, men den här lavan i henne då som bubblar som är väldigt stark. Liksom. Det pyr på alla håll och kanter i den här berättelsen. Men jag tycker också väldigt mycket om hennes man och de andra personerna som de träffar i det här huset, bekanta. Som, det finns ju en viss humor i hur karaktärerna är skildrade. Alltså Piero, hennes man, då är ju lite komisk på ett sätt. Men jag kan absolut identifiera mig med hans irritation över den här bräckliga hustrun. Liksom, ta dig samman. Liksom. Jag förstår honom. Och den lilla flickan också väldigt intressant med det här beteendet hon har. Nej, men så det är väldigt medryckande läsning. Och det händer ju saker redan på de första sidorna i karaktärerna omkring dem. Men jag bär ju på en känsla av att det kommer att braka lös riktigt ordentligt. Mm. Men dit har inte jag kommit än. Men jag märker ju att det är vartåt det barkar. Fast jag vet inte riktigt vad som ska hända. Det gör jag inte alls.
Men jag kan ju säga, eller vi som vet var det ska landa. Vi kan ju utan att säga för mycket avslöja att det ändå är precis som i din roman Astrid, En av oss kommer dö ung. Att Monica, ja, hon går ju liksom över gränsen kan man säga. Hon gör inte det där som vi skulle göra som sitter här. Hon tar ju det här åt ett lite galet håll, kan man säga så? Eller vad tänker du?
Absolut, det är ju det som är så härligt med fiktionen, att man kan dra saker och ting till sin spets. Man kan ju skriva, se vad händer om det här händer och sen händer det här och sen händer det här. Och hur reagerar personerna då? Det är ju helt fantastiskt med fiktionen.
Ja, och romanen utspelar sig alltså i Italien. Och det här är en land och en plats som du har ett särskilt förhållande till. Det får du berätta.
Jag har varit på Lipari ett flertal gånger men också på andra liknande platser såklart. Jag har bott i Italien i nästan 12 år. Min man kommer därifrån och vi är också på väg tillbaka till Italien i höst. Så att ja, jag har en rätt nära koppling till Italien.
Ditt andra hemland.
Ja, och det är också väldigt mycket italienska ord och uttryck i boken.
Finns det en kulturkrock här som dina personer upplever och som du då själv också har erfarenhet av, som du tänker är en aspekt av romanen som du har velat skildra?
Ja, men verkligen. Jag fick väldigt mycket inspiration av Rossellinis film Stromboli när jag skrev boken. Och den är gjord 1950 tror jag. Ingrid Bergman i huvudrollen, den svenska, även att hon i filmen spelar en kvinna från Lettland tror jag. Och den handlar jättemycket om utanförskap. Hur hon är annorlunda än de andra hon möter på ön där hon bodde, på Stromboli, och hur de till slut stänger in henne i ett hus och spikar brädor för fönstren för att hon inte ska smita. Och min intention lite från början var att försöka göra en modern version av den här filmen, eller den berättelsen.
Just det, för det är en intressant sak där, tänker jag, att man, en människa som lite då som Monica undrar hur står det till med mig egentligen. Hon tänker ibland att hon är galen på riktigt. Och det glider lite där. Det blir ju förstärkt av att också vara en utböling, så att säga, bara rent kulturellt. Att det blir mycket svårare att läsa koder och andras beteenden. Alltså ibland kan det ju vara så enkelt att det är det handlar om, att det är en kulturkrock.
Kanske. Det kan också vara det, att hon känner ett sånt utanförskap. Men jag tror det är mer för att hon har ändå levt, liksom jag har gjort, i den kulturen väldigt länge. Jag tror att i hennes fall så är det nog mer att hon känner ett utanförskap i sitt psykiska mående. Att det inte finns någon förståelse för det. Vilket är helt okej att det inte finns, kanske. För att hon kanske inte ska daltas med. Det kanske inte är det hon behöver. Men ett utanförskap finns absolut.
Och ett gemensamt för era romaner, det tänker jag att man har hört vid det här laget, det är ju sökande. Huvudpersonerna söker efter svar, en del konkreta svar. Särskilt i ditt fall, Astrid, en av oss kommer dö ung. Men de söker ju också efter förändring, de söker efter ro i själen på något sätt. Så det är ju sökande på flera nivåer. Ni får gärna fylla på här. Vad tänker du, Astrid?
Ja, alltså hennes sökande efter ett svar på varför hennes vän inte lever längre är ju, ja, det är ju en konkret, alltså i och med att hon söker ganska fysiskt, letar efter dokument, söker upp personer och så. Det är ju en konkretion kanske av ett sökande som jag antar att många som varit i den situationen känner igen, men hon är ju då väldigt aktiv i sitt sökande. Men inombords så söker hon ju efter någon slags landa i det. Alla måste landa i när någon har dött, liksom, att det här är på riktigt. Det är ju väldigt overkligt när någon går bort, oavsett hur det sker. Det är ju så himla konstigt med döden. Liksom. Så att det, Matilda letar ju efter ett sätt att nu måste jag leva med det här. Hur ska jag göra det? Hur gör man det? Hur lever man vidare när någon, en viktig person, inte finns längre?
Och du har gett henne en ram, kan man säga, för den här uppgiften. För hon väntar ju sitt andra barn, och hennes idé är att hon måste ha löst det här innan den nya bebisen kommer, för att det ska gå jämnt ut på något vis här mellan liv och död, och för att hon ska ha plats för det nya.
Ja, precis. Hon får utveckla liksom ett slags magiskt tänkande kring bebisen i magen och tänka att det här, nu måste jag veta varför hur det blev så med Ellen, så att jag kan ta emot det här nya barnet. Hon blir också, för liksom, tycker det är jobbigt när hon får veta att det är en flicka i magen, och får liksom lite skuldkänslor kring det, att nu kommer det en ny liten flicka, men en försvann. Så att hon är både ganska så här driftig i sitt sökande, men hon utvecklar också lite såna här konstiga feltänk. Eller vad man ska säga, det är fel eller rätt, vad vet jag, men så blir det ju.
Ja, hon har några saker att klamra sig vid i alla fall. Och vad tänker du om Monica? Vad söker hon, Emelie?
Så både Monica och de andra karaktärerna i boken, de som också kommer in som olika perspektiv ju längre in i berättelsen man kommer, alla söker på något sätt ett sätt att dämpa sin ångest på, tror jag. Och just det att jag skriver från de olika karaktärernas perspektiv, så får man också mer förståelse för dem och deras sätt att bete sig, att de har en anledning att bete sig som de gör i sitt sökande då, efter ett sätt att må bra.
Och där kommer ju också en del av det här som, ja, det vi kallar det goda livet. Det goda livet i Italien, det är vackra vyer, det är fantastisk mat, solen skiner, och vin förstås. Och en av huvudkaraktärerna är någon slags hälsofreak, han är besatt av sin hälsa och träning. Allt det här är ju saker som vi, jag tänker på som en del av det här goda livet. Men här framstår det ju faktiskt som
maniskt.
Ja, och i första hand, ja, verklighetsflykt och ångestdämpande, att det är det det handlar om.
Ja, verkligen. Och ja, men det är Hector där som du pratade om. Och han tränar väldigt mycket, och han lyssnar också på en självförverkligande podd som kan tyckas rätt störig emellanåt. Mm. Och sen har vi då någon annan som hans hustru som har full kontroll över sina barns matintag. Det är också ett sätt att hantera sin ångest på. Piero som fokuserar på enkla skratt med sina kompisar och försöker trycka bort allt som är jobbigt. Och sen dottern då, Frida, som sorterar och plockar och försöker få ordning på saker och ting. Och Monica som dricker rätt mycket vin. Mm.
Men och, har ni, för det här är ju själva tricket, kan man säga, uppgifter man har som författare, att försöka få in såna här stora abstrakta förändringar, det som händer i människans inre, i någon slags ändå paketerad bok som har en motor, som har en berättelse. Det måste ju röra sig framåt också i en berättelse. Och vad tänkte ni behövde vara motorn i era romaner? Eller tänker ni att det behövs en sån?
Ja, men absolut. Jag tror att den upptäckte jag nog inte förrän jag var färdig. Och själva drivkraften i berättelsen är nog rädslan för katastrofen och samtidigt en dragning till katastrofen, det oundvikliga. En rätt mörk drivkraft i den här soldränkta miljön.
Ja, men jag tänker, det har nog varit tydligt för mig att drivkraften ska, för Matilda, är att det här varför, att hitta ett svar. Sen har du nog under manuset, arbetat med manuset, gått upp för mig hur konkret den jakten behövde vara för att det skulle bli en bok av det, helt enkelt. Så att jag var ju egentligen intresserad i första hand att skriva om en vänskapsrelation, skriva om vänskap och hur det präglar en och just den här sorgen. Men det är klart att en roman behöver någon slags framåtrörelse, så att det har jag fått skruva upp mer och mer faktiskt. Mm. Ofta till en nivå som jag själv känner att det här blir väl too much. Liksom. Det blir ju en del så här larger than life-scener som ja, där man verkligen tar i.
Men det kan vara det, som du sa, Emily, det kan vara det man tycker litteraturen ska vara till
för. Ja, den tål ju mycket mer än verkligheten, litteraturen. Det är ju väldigt roligt med det. Alltså, jag minns ju, jag gick ju en skrivutbildning en del av tiden jag jobbade med det här manuset, och då testade jag någon av scenerna. Jag skrev liksom tre varianter, så här, hur långt kan jag dra den här? Och lät mina skrivvänner då läsa och blev ofta överraskade liksom, att de tyckte att den som jag tyckte var allra mest överdriven, bara, den funkar. Så långt kan hon gå.
Ja, för det här är ju faktiskt nu första gången som ni ger ut en roman och får vara med om hela processen från idé och skrivande till utgivning. Så vad i detta har varit det svåraste?
Alltså, det svåraste för mig var nog att hitta vilken berättelse jag ville berätta, för att som i många debutromaner, alltså det första som man skriver, så vill man trycka in så otroligt mycket, man vill berätta jättemycket, helst allt. Så då är det ju bra när man till slut får en förläggare, och min förläggare Åsa Lindström hjälpte mig att hitta vilken av alla de här historierna det var jag skulle fokusera på, och så skalade vi av hälften av manuset till just den här berättelsen. Så det var väldigt svårt. Det var plågsamt periodvis.
Var det något som förvånade dig, Astrid, när du gav dig i kast med det här?
Ja, men jag känner att det blir så oärligt svar nu efter boken är klar. För att jag sa, min man sa häromdagen, alltså, är det bara plåga det här med göra böcker? Jag bara, nej, vadå? Jag tyckte det var kul när jag skrev. Han bara, nej, det tyckte jag inte. Jag minns det som att själva skrivprocessen alltid har varit lustfylld för mig.
Mm. Inte lika lustfylld för din omgivning kanske?
Nej, det är ju alltid jobbigt att ha en skrivande partner till exempel. Det önskar jag ingen. Det är en sån otroligt tidskrävande konstgrej. Jag ska gå och skriva, och sen så kanske man bara, nej, det blev inget idag, jag bara satt. Eller liksom, väldigt, väldigt konstig grej. Men, nej, men jag minns skrivprocessen som lustfylld, och det svåraste för mig kanske egentligen att sätta punkt och bestämma, nu får det vara så här. Alltså, jag känner att jag hade kunnat skriva på det här manuset i all evighet, och det utvecklas hela tiden. Jag blir mer van på att skriva, jag blir bättre tycker jag själv, eller liksom, och man får nya intryck, nya infall, kommer på saker, det där kanske borde vara med, och till slut bara, nej, men nu får den här texten vara så här, sen får jag försöka skriva en annan bok då, om jag ska hålla på med det här. Och sen, så det var väl svårt. Och jag satte ju en deadline, alltså jag har jobbat jättelänge med det manuset, satte en deadline att på min 40-årsdag, då får jag sluta skriva på det här.
Så
då skickar jag in det sen om de vill ha det.
Mm. Och se det ville
och se det, ja, det ville de. Så det var ju kul. Och då får man ju jobba lite till med den såklart. Det har jag absolut gjort. För då var det ju lite av en chock. Jaha, oj gud, folk ska läsa det här. Vänta nu, vad är det jag har skrivit liksom. Mm. Så då kommer lite nytt arbete med det. Men det var svårt. Och sen så tycker jag det var väldigt, som vi var inne på innan, men liksom ganska tufft liksom att när texten till slut blev klar. Och, alltså den här sista slutfasen var ju tuff med korr och oro för, ja men just såhär, men vänta, hur blev det där? Och, men jag tror också att alltså när jag precis började beskriva på manuset, det är så länge sedan nu så det har jag väl glömt, men då var det ju jättemycket, hade jag nog väldigt mycket oro kring språket just. Alltså det är väldigt viktigt för mig själv när jag läser. Jag är ju mer en språkläsare än en storydriven läsare och så. Så då var jag, hade jag väldigt mycket så, vad dåligt det är, eller kan man, blir det här bra? Eller det var så svårt att se texten utifrån. Mm. Så det var ju där jag började. Sen så kom jag på, visst, det måste finnas en story också. Då var det, det var också jättesvårt. Det var faktiskt jättesvårt typ, att bygga intrig. Det märker man ju många människor som älskar att skriva så, att det är faktiskt är vissas absolut svaga punkt att fatta att det ska bygga en dramaturgi.
Det låter som att ni ändå kan tänka er att göra det här igen.
Ja, skriva, ja, absolut.
Emelie är ju en sån, ja, idéspruta.
Ja, det är på gång.
Ja, ja.
På god väg.
Vi måste också bara, för det, jag tycker det är så roligt. Miljön är ju stark i bägge romanerna. Det finns också en tidsfärg, inte minst i din, Astrid, eftersom den till stor del utspelar sig på 90-talet. Och ni har ju också gett böckerna varsin låtlista. Det finns liksom ett soundtrack till de här romanerna. Och hur låter Lipa Ridå som spellista?
Alltså jag skulle säga att det är nästa sommars soundtrack. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Nej, men det är en kombination av mycket italiensk musik. Många internationella artister som gör covers på italienska låtar. Mycket sån här musik som man, radioskval som man hör i bakgrunden, sommarplågor. Och mycket musik som jag själv lyssnar på, om man nu ska kalla den för. Vi får skicka med någon link till den här låtlistan.
Mm. Och hur låter En av oss kommer dö ung? Det är ju en låttitel.
Det är ju en översättning av en The Ark-låt, One of us is gonna die young, som också finns i svensk översättning av Lo Van Tell, med exakt samma översättning som jag har gjort, En av oss kommer dö ung. Och den tiden i Malmö som jag skildrar när de är unga, Matilda och Ellen, så var ju The Ark, som jag minns det, liksom festfixare. Det var liksom innan jag fattade att de också var ett band. De var kända för att ordna fester i Malmö. Och jag nämner det nog bara i någon passus liksom, i boken, att de går på The Ark-fester. Liksom. Så därför tänkte jag att det är en liten blinkning åt den tiden i Malmö. Och sen så är det lite annan musik som nämns i boken också. Oasis bland annat spelas upp på Ellens begravning. Men jag har ju jättemycket låtar i huvudet till olika scener som inte är utskrivna. Alltså jag skulle kunna göra en låtlista. Så jag vet. Jo, jag har ju haft det lite så medan jag själv har jobbat med texten. Men så här, jag vet vilka låtar som är på de olika scenerna. Liksom. Jag tänker lite filmiskt.
Och du har ju redan nämnt, Emelie, att film Stromboli har varit en inspirationskälla. Jag tänker att man kan ju inspireras från många olika håll. Och har ni några litterära förebilder i ert skrivande eller i era liv?
Ja, jag har funderat lite på det. Det är en rätt svår fråga. Men för det finns så många, tänker jag. Det är så olika perioder i livet som man läser olika författare. Och jag tänker att jag är uppväxt med så mycket manliga författare som förklarar hur livet ska se ut och levas. Som Henry Miller och Jack Kerouac och Paul Auster och andra. Men det som är intressant när jag skrev den här, det är att då läste jag mest kvinnliga författare och många skandinaviska som Inger Alvén och Birgitta Stenberg som jag älskar. Tove Ditlevsen och Susanne Brøgger. Så att det är väl de som har fått läsas då under skrivandets gång. Kanske speglas på något sätt, jag vet inte.
Bruggers Crème Fraîche är väl en av Monikas favoritböcker, va?
Ja, precis.
Just den nämns där. Ja.
Har du några litterära förebilder?
Ja, men svårt att säga generellt, tror jag, för jag läser mycket och liksom tar nog intryck av det mesta jag läser. Men just i den här boken tänker jag lite på, alltså jag letade ju som sagt om böcker om suicid, att vara anhörig till någon som går bort till suicid, och det var svårt, men däremot finns ju rätt mycket litteratur om vänskap, så att jag kände mig ju absolut präglad av Elena Ferrantes kvartett, är det va? Mm. Min fantastiska väninna som den börjar med. Där som jag känner väldigt mycket drag, gemensamma drag med min bok, alltså med den vänskapsrelationen som beskrivs där, med en ganska foträt huvudperson som har en lite magisk väninna som är liksom så otrolig men också har en del svårigheter. Så det känner jag igen mig mycket i. Min bok är ju också Ellen liksom lite upphöjd. Och även Silvia Avallone, som är också en annan italiensk författare som också verkar liksom fixerad vid vänskapsberättelser. Hon har ju skrivit om det i nästan varje bok hon har skrivit, om några så här tonårstjejer som är kompisar och hur det blir. Inte riktigt i varje, men hon verkar ju ha det som någon slags så här hjärtberättelse. Så det identifierar mig med.
Så det är du som läser de italienska?
Ja, men det gör väl Emelie också. Emelie läste ju precis Avallones nya.
Ja, jag läste den nu, ja. Du kommer älska den.
Du tror det?
Alltså, jag tänkte just på det att hon beskriver vänskap så bra. Mm. På ett väldigt, väldigt enkelt sätt.
Ja. Och allt svärtan också, liksom, är hon ju bra på. Och även Ferrante, tycker jag.
Men vänskapstemat finns ju i bägge era böcker. I ditt fall, Astrid, är det ju den där barndomsvännen som man blir ihophäftad med tidigt i livet. Och så sitter man liksom ihop. Det går inte att ändra på det. Även om man egentligen är väldigt olika och kanske drar åt olika håll sen, senare i sitt liv. Och sen jag tänker på Monica där. Hon är ju faktiskt ändå omgiven av vänner. Men så väl hon blir ganska besviken på.
Jag tänker att Monica, hon kämpar nog i den här texten på att bli vän med sig själv. Mm. Framförallt. För att kanske därefter ta tag i de andra vänskaperna.
Mm. Men jag tyckte det var kul att läsa om den här tjejen vars namn jag nu har glömt. Men precis. Det kommer ju en ung tjej som egentligen är någon hon tänker är en själsfrände. Aha. Bland annat hade de ju diskuterat Susanne Bruggers Crème Fraîche. Men sen visade det sig ändå vara liksom svårt att gå i takt under den här vistelsen.
De är på lite olika plats i livet, tror jag. Ja. Men de kan ju alltid prata om litteratur.
Vilka utmärkta slutord. Jag kände att jag var tvungen att låta dem klinga ut. Så är det, oavsett var i livet vi är, kan vi alltid mötas i litteratur. Och nu kan vi prata om era alldeles nya romaner. En av oss kommer dö ung av Astrid Billengren och Lifari av Emelie Mårtensson. Stort tack för att ni kom hit idag till Samtal om böcker.
Tack så mycket.
Tack.
Det är kul.
Och tack så mycket för att du har lyssnat. Jag heter Lisa Tallroth. Hej så länge.
Du har lyssnat på Samtal om böcker. En podd från Bonnier förlagen.
Podplay.